Det är guldkval.
Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god.
Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till Galaxens bästa MMA-podd. Nu har det blivit dags efter ett långt uppehåll. Sist var vi fem i studion och nu är vi två stycken via Skype. Alla blev sjuka, alla fick covid-19. Men ja, nu sitter vi här och ska summera det som har hänt under veckorna som har gått. Men Sebba, innan vi börjar, hur mår du idag?
Uff, det går ju långsamt bättre liksom. Jag ser mig som en survivor. Men nej, men det går bättre. Det går långsamt framåt i alla fall. Det blir bättre för varje dag. Så det är skönt. Men det har varit seg. Riktigt seg alltså.
Ja.
Alltså, jag
vaknade upp en natt med 40,5 i feber och frossa. Det hände mig torsdagen där. För två torsdagar sedan vaknade jag upp.
Ja.
Och mådde inte så jävla bra. Men det gick vände ganska fort ändå. Så att jag låg på mildare feber efter bara någon dag. Men fan alltså, det har varit jävligt skevt. Och det är lite speciellt att alla blev dåliga också.
Exakt, och att det har varit så mixade symptom liksom. Jag känner ju fortfarande noll smak och lukt.
Det är så.
Det är typ det jag stör mig på mest nu. För man vill ju äta och liksom gotta sig. Tycka synd om sig själv när man är sjuk. Ja. Och nu så smakar allt vatten typ. Så det är jävligt tråkigt.
Ja, för jag fick en skev smak. Allt som var mintigt, typ tandkräm, smakade riktigt äckligt alltså. Vidrigt. Och jag hade en udda doft i näsan i två dagar också. Att det var så att det luktade äckligt liksom. Så jag ville inte andas.
Jag hade det, nu är det här, två fredagar sedan. Alltså när det började. Och då tappade jag smaken, då luktade det nästan ammoniak i näsan. Jag trodde att det liksom var någon så här gatutsläpp i stan eller något. Och sen så bara ställning. Så försvann allt. Det luktade kemiskt liksom. Men nu mår vi i alla fall bättre och kan prata.
Ja, men du, jag måste bara berätta en grej. För jag fick höra av en vän till mig som hade vänner som har blivit dåliga och förlorat smak och inte fått tillbaka den. Nu vet jag inte exakt vad de hade gjort, men om jag fattade det här rätt nu, det här tredjehandsinformation, så är det någonting med kortison som kan göra att man får tillbaka smak. Och ta inte det här för fakta nu, för nu är det verkligen andrahandsinfo. Men hur som har vi, de hade gjort någonting för att få tillbaka smaken. De hade testat det här. Men det hade istället lett till att de älskar vin och sushi, och vin smakar skit och sushi smakar sopor. Så de kan inte dricka vin eller äta sushi längre. Det har blivit helt förstört. Så två av deras favoritgrejer är borta.
Jag hoppas att det kommer tillbaka. Nu kommer jag bara låta kroppen få göra sitt. Jag sov ju extremt länge fortfarande, så det finns ju ett samhov i kroppen. Men det är till en vecka. Jag tror efter helgen borde jag vara 100 och på fötter igen.
Ja, jag ska in imorgon för test, och om jag har någonting kvar i kroppen, då får jag inte kommentera i helgen. Så då håller vi tummarna för att det är negativt. Det är
för att säga. Frisk och glad.
Men nu ska vi hoppa på UFC 254 med Khabib och Gaethje.
Yes.
Det var inte en lång match. Den var slut efter två ronder. Vad var dina tankar om Khabibs press? Han la ju en obehaglig press på Gaethje från i princip första minuten.
Alltså, det var ju lite vad jag hade tänkt mig, men det var ju betydligt mera tydligt när jag fick se det. Alltså hur pass bra han är och hur pass... Alltså det är någonting han har som ingen kan hantera. Ingen har lyckats hantera det. Nu la han ju lite extra press, tyckte jag, i den här matchen än vad han brukar ha. Det var ju liksom nästan som att man ändå var rädd att han skulle gå in i något. För att han låg så pass mycket framåt. Men det är Khabib, och som vi sa, vi har inte sett honom förlora, men vi har sett Gaethje förlora. Och det tycktes jag var rätt tydligt i rondvilan också, att han gav upp liksom. Han fattade att det här är en helt annan ballgame han är med i.
Blir du förvånad när Khabib valde att gå i pension?
Både ja och nej. Jag förstod det, jag tyckte det var lite deppigt, ett så här fint moment liksom i MMA, men samtidigt så förstår jag att det var mycket känslor, så jag förstår på det sättet, men jag tror inte riktigt han kommer vara borta, känns det som idag, man har ju fått lite indikationer på det också.
Exakt. Han verkar ha pratat om att han är redo ändå att fullfölja den här pappas dröm då, om 13
Father's plan, exakt. Men jag förstår om han vill... Alltså, jag ser det så här. Jag förstår nu om han vill vara borta ett tag. Han har ju förtjänat det. Och liksom låta det här sjunka in ordentligt. Så att han gör ett, hur säger vi, ett beslut baserat på vad han verkligen vill. Och inte av press och Dinas, hur säger vi, surrörat liksom. Men alltså, han har en match kvar. Han vill väl ha GSP. Rent legacymässigt, ja, det är fortfarande en match, men det vore ju kul att se han mot någon som ändå är, alltså man vill ju ändå se Tony matchen, det är den enda, för att han ska kunna nu, om man vill vara GOAT under den här eran, så är det den enda som alltid kommer komma upp annars. Jo, men han mötte alltid Tony liksom. Så har han mött Tony, vinner över Tony, då har han ju erasat allt, och då är det, då kan han liksom rida upp på bergen igen i lugn och ro och göra exakt vad han vill.
Tror du att det blir Tony-matchen då?
Jag tror inte det. Men jag tror, jag vet faktiskt inte, ingen aning vad det kan bli för match alltså.
Nej, jag spekulerar, alltså den enda potentiella som skulle kunna bli, det är typ Michael Chandler. Alltså jag kan inte komma på riktigt någon annan. Han är ju rensat mer eller mindre där.
Ja.
Så vidare inte vi går jättehögt upp i rankingen, såklart så finns det ju folk, alltså, vad heter Charles Oliveira och Bronx, hade ju varit jättekul att se.
Precis.
Men jag tror inte han kommer få den matchen.
Nej, och alltså, jag undrar också lite så här, är det, vill han ha pengar nu? För det verkar han vara mätt på liksom. Han har ju inte den inställningen som Conor, att han tar bara money fights, utan jag tror att han ändå vill ha en match just för att få det här 30-0. Men det innebär ju en risk alltid också, men jag vet inte, man får väl helt enkelt vänta och se vad som var de liksom... Det vore ju kul med en Conor-match. Det är ju den som är den roligaste. Ja. Men jag tror inte den kommer ske, utan jag tror att det kan bli vinnaren nu om Poirier, Conor eller vad det blir. Jag vet inte faktiskt, det är spekulationer allt upp.
Ja. Nej, men, nu
men jag vill se han fightas en gång till i alla fall.
Ja, jag hade gärna också velat se det där, om man kan nå 30-0 eller inte. Och får vi se om det blir Tony eller om det blir... Alltså han verkar ju själv inte vilja möta Conor alls.
Nej.
Så vi får se. Vi får se var de, ja, var de landar i, helt enkelt. Där.
Precis.
Ska vi hoppa vidare?
Let's do it.
Kom in event. Robert Whittaker och Jared Cannonier blev en trerondare. Och yes. Cannonier bröt ju armen tidigt där, verkar som att bland de första sparkarna.
Ja, man fick reda på det efter. Exakt, han berättade det efter. Sen är frågan om, alltså, bröt han den eller misstänkte han att han hade brutit den? Har man fått något?
Jag tror att den är bruten. Jag för mig att man har fått bekräftat att den blev bruten. Men hur som så tycker jag ändå att, alltså, Robert Whittaker var i nivåer över Cannonier.
Ja.
Det var ganska tydligt.
Jag tycker att man såg att Whittaker var liksom, han hade kul där inne och kände att han hade en överlägsenhet på det mesta. Ja. Och han tappade ju mer och mer respekt för Cannonier för varje rond. Och nej, jag tycker att Whittaker såg riktigt bra ut, och han verkade bara glad i hela sin energi, alltså med allt runt omkring. Och jag tyckte, när man såg att han hade tagit med sig sin dator och satt och gamade innan, och bara att han var på ett rätt ställe liksom inför fight.
Ja.
Och var väldigt glad och bra och positiv energi runt sig, och efter matchen fortsatte bara det här. Alltså det var som att det var meant to be liksom.
Ja, men det känns som att han är på en bra plats just nu. Han ville ta en lite längre paus. Han ville fightas någon gång februari, här för man sa där. Det var februari-mars eller någonting som han ville gå match.
Ja.
Ta en liten vila, få fira jul med familjen och bara ta det lugnt.
Precis.
Så det blir spännande att se, men det verkar bli någon missförstånd där. Det verkar som att Dana och de tror att han inte vill möta Adesanya. Han själv är öppen för det, bara att han vill inte fightas nu.
Han skulle ju få barn också, så
ja.
Jag förstår. Och som han sa det, så har han alltid varit i camps och så innan med de andra kidsen. Så han ville liksom ha tid, kvalitetstid med den här. Och det tycker jag man ska respektera liksom. Det.
Verkligen. Vad tycker du om att Paulo Costa har kallat ut Robert Whittaker?
Nej, jag vet inte. Det är inte ens hängt med på vad han sagt.
Nej, men typ så här, bra match. Typ. Vi kan ta någonting om att de kan fightas där i februari, mars eller vad det var. Jag personligen kan väl tycka att Paulo Costa är väl rimligare då, om han möter Jared Cannonier kanske. Inte Robert Whittaker, som har raddat upp två vinster och nu är detta liksom.
Det beror ju på vad skulle den matchen ge Whittaker nu i det här läget. Inte ja, särskilt inget. Mycket liksom. Nej, det är inte så att han kommer närmare en titel utan... så nej. Alltså jag tror Costa vill höras och synas och vara med överallt där det går just nu. Och hålla kvar sitt namn i CV, in the spotlight, exakt.
Men istället verkar det som att Israel Adesanya är på väg upp en viktklass och ska möta Jan Blahovic.
Det är väl bekräftat va?
Ja. Spännande alltså.
Jättespännande. Jag tycker att det är riktigt coolt av honom att verkligen ta sig an den. Ja, vad säger vi? Den utmaningen.
Ja. Vad tror
jag
du?
Tror att jag tror att Adesanya har tänkt att matchningen är rätt. Mm. I och med att det är ändå en striker, mera teknisk striker han möter. Det är hans sorts match liksom. Han vet ju att det är det han får. Men med det sagt så är ju alltså Polski power. Alla har alltid underskattat honom. Och nu så liksom bjuder han in Adesanya upp till sin vikt. Och där han är van att fightas och känna på folks kraft och tyngd och vikt och allt så. Det är väl intressant, jätteintressant.
Ja, verkligen. Det märks att det här uppdraget att ta sig ett steg närmare Jones har börjat nu från Adesanya. Jag tycker personligen att Adesanya har mer eller mindre rensat i mellanvikten. Liksom om han vill vidare och bygga ett stort arv eller ett legacy då det är rätt för honom att påbörja resan uppåt nu. Han har försvarat titeln några gånger och han har gjort det med bravur varje gång. Så upp en viktklass, lägg på lite muskler så kanske han inte skin är klar längre.
Nej, och det är kul att se att den möjligheten finns nu för tiden att folk kan göra det. Det gick ju inte förr liksom.
Nej men verkligen.
Och med det sagt, skulle han förlora så är han fortfarande champ i sin viktklass. Ja. Det är inget som förändras där. Och då har han ändå bara gjort en utmaning, säger vi. Han har utmanat sig. Men vid vinst så är han liksom... Ja, då blir han väl också en av de största stjärnorna ever.
Ja, men verkligen. Nej, det finns, han har ju otroligt mycket att vinna på att kliva upp. Och jag tror han har stor potential mot Blahovic också där uppe.
Ja, det tror jag.
Så det är väldigt, väldigt spännande.
Har de satt datum för den matchen?
Nej, jag tror att just nu så är det väl mer eller mindre att båda har liksom verbalt bestämt, men jag tror ingenting är påskrivet än. Jag är lite oklart för mig där hur det ser ut. Jag kan ju vara ärlig, jag tror att du är nog lite på samma där. Vi har inte begravt oss i MMA-medier de här dagarna.
Nej.
Där man har följt det lite från sidlinjen mer och lagt mer fokus på att bara bli frisk och kry och få pausa lite från jobbet. Men spännande. Jag tycker att det är otroligt intressant att han börjar resan uppåt.
Definitivt. Och jag tror 2021 kan bli ett riktigt roligt MMA-år.
Verkligen.
Mycket coola matcher och vad säger vi? Mycket efterlängtade matcher.
Ja, nej, det är definitivt. Definitivt. Chamsat, klar. Nu är det han mot Leon Edwards. Riktigt intressant.
Riktigt intressant. Kul att han får möta ett namn. Jag trodde det skulle bli Neil Magny. Ja. Jag anser att Neil Magny hade varit en svårare matchning för Khamzat än vad Leon Edwards är. Ja. Just att Neil Magny är så, ser vi, han är så bred i sitt game. Han är verkligen inte lite bra på allt utan väldigt bra på allt. Ja. Medan Leon Edwards han har ju inte gått match på så länge. Men han har ju också visat att han kan allt. Som när han dominerade Gunnar Nelson. Och alla trodde liksom att han skulle bli nedtagen. Så började han dominera brottningen. Så jag tror att Edwards är fortfarande ett frågetecken. Man vet inte riktigt vad han säger. Vad han har sin spets. Han känns också väldigt bred. Men jag har av att se Neil Magny. Han har ju visat upp sin bredd på ett annat sätt.
Ja.
Men jättebra match för Khamzat. Alltså han, som det ser ut nu på papper skulle jag säga att Khamzat har är favorit i den matchen. När det kommer till, i alla fall till grappling och brottning.
Ja, det låter så. Lite vad jag har hört också av dem jag har pratat med så får jag lite den känslan. Jag kan bara slänga in här att Leon Edwards senaste match var mot Rafael dos Anjos. Det var juli förra året. Han skulle ju ha mött Tyron Woodley här, men sen så brast ju hela pandemin ut då och det blev uppskjutet och ändrat. Och Och han blev borttagen från rankingen, tror jag, har för mig, med under de här veckorna, och att det lite tvingade Leon Edwards då att ta den här matchen mot Shamsat.
Ja. Alltså jag tror att det är en match för, jag tror att jag tror att Leon Edwards, han har inget annat val just nu. Han är liksom, han var högt upp. Det var liksom surr om titel förra året. Ja. Att han var där och nosade. Och nu så har UFC en ny stjärna. De vill, hur ser vi, bygga upp. Och med tanke på att Leon Edwards ändå är ett namn som har varit in the mix. Och jag tycker ändå att det är en bra matchning för Khamzat också. Att så här, du möter någon som har internationellt... alltså de här frågetecknen som finns kommer inte finnas kvar efter den här matchen. Kan man säga. Det här med att jo, men du har bara mött folk som... som inte, ja, europeer som inte kan brottas. Nu möter han ännu en europé med det jag sagt. Men att han... nu finns mycket spekulationer fortfarande kring Khamzat. Ingen har riktigt liksom... han måste göra ett riktigt statement mot ett topp 10-namn eller topp 15-namn för att man ska verkligen säga okej, den här killen är for real. Och då försvinner alla de frågetecknena. Och det är en bra match.
Ja, och Leon Edwards är dels en rankad trea. Han har just nu... 8 stycken vinster på rad. Senast att besegra honom var Kamaru Usman 2015, så det är 5 år sedan. Han har ju verkligen gått från klarhet till klarhet i alla sina matcher. Som du nämnde, just matchen mot Gunnar Nelson var ju grym. Alltså, han var ju ruskig.
Jag tror det var i den matchen. Exakt, och det var nog där jag fick upp ögonen för. Alltså se mer dimension i hans fighting. Alltså shit, den här killen kan det här också. Mot en så pass bra grappler som Gunnar Nelson, och dominera honom i det momentet där Gunnar ska vara bäst.
Ja.
Och det blir intressant, en intressant matchning. Jag hoppas bara att den går igenom nu. Det är ju alltid när det är så långt kvar, allt kan ju ske liksom, och det har vi ju sett. Men vi hoppas att den här går igenom och vi får se Khamzat igen.
Ja. Ja, men det är verkligen. Nu får vi se, för det värsta är det att vi vet ju inte. Det är också ett litet frågetecken här. Jag tänkte även vad gäller Cage Warriors och sånt, har ju 3 galor planerade. Jag tror att det är i december de har det. Men nu är ju England eller Britannien är på väg in i en form av lockdown. Då är frågan, är det i natt den börjar?
I natt, en månad. Ja.
Då är frågan.
Träningsmöjligheter och,
ja. Ja, och hur blir det möjligheten att resa? Alltså det är väldigt mycket som just nu är uppe i luften helt plötsligt igen här. Så vi får bara hålla tummarna för att Leon Edwards kanske då lämnar landet och placeras i USA. Vi får även se vad som händer där. Det är ju valvaka som pågår just nu. Just nu är det då onsdagen. Ja, det är onsdag. Och det är mycket, mycket frågetecken om hur världen kommer att förändras de kommande veckorna.
Ja, man får ta det vecka för vecka helt enkelt. Och det är ju vad det är, och säger man. Alltså... Det är sånt år vi har haft, och vi blir bara glada om vi får matcher. Alltså,
verkligen.
Det är ju det. Men jag tror att fast de har lockdown så får de resa för jobb om det är viktigt. Så det finns någon liten klausul där säkert de kan lösa. Men jag tror problemet blir i så fall träning, sparring och den aspekten. Liksom. Det kan bli svårt att få till det.
Får låsa in sig på gymmet. Det är fler fighter som har gjort det. Bosatt sig på sina gym i olika delar av världen. Jag tror de gjorde det, Adesanya och de gjorde det här för mig.
Okej, okay, det skulle jag...
Bosatt sig på gymmet under någon månad. Han, Dan Hooker. De var några stycken som bara bodde där.
Ja, det tycker jag är en bra grej. Liksom. För då blir du också helt fokuserad på fighting. Då försvinner ju alla andra distraktioner och du är bara fokuserad på den här matchen. Så... Det är över en månad kvar här, men vi håller tummarna att allt ska gå som det, att en match blir av liksom, och kul att få en svensk i main event igen. Det var länge sedan.
Ja, verkligen. Men det är superspännande, så nu håller vi bara tummarna för att allting går igenom.
Och det är kul om Guram kan få fightas på samma kort också.
Verkligen. Det hade varit pricken över hit om man lyckas få till den också. Jag tänkte bara, vi måste ju prata om Magomed Ankalev och Io Cuttelaba. Nu blev den avklarad. Vilken knockout han åkte på alltså.
Det är lite det man hade ändå förväntat sig. Alltså Cuttelaba är ju vild. Ankalev är ju mera metodisk och vassare i sin teknik liksom. Och så var det ändå lite bra att domaren lät det gå lite längre för att alla frågetecken ska raderas ut.
Verkligen. Och det var ju vår svenska domare också. Inte.
Exakt, taxi.
Ja, taxi Anders Olsson som fixade det där.
Är det Masagati nummer två nu? Nej. Nej, men det, jag tycker det ändå var bra. Och Kotelaba verkade ju inte må dåligt efter alltså, att det tog ut mer på hans hälsa att han lät de här sista slagen ramla in. Utan det blev ett stopp på den matchen och det finns inga tvivel längre nu.
Nej, jag håller med. Jag tycker Anders Olsson gjorde ett bra jobb där nere under de matcherna som han dömde. Kul att se att han fick döma så pass mycket också. För det var ju, kändes som att det var några event där det nästan bara var två domare som dömde varannan match.
Exakt.
Han och den här Bosaki, eller Bosaski, som den andra killen. De dömde ju nästan mer eller mindre bara varannan match. Jag tror att Jason Herzog kom väl in och tog någon huvudmatch där.
Ja, huvudmatchen bara.
Men riktigt kul att se att det är många svenskar som inte bara fightas utan även är där och jobbar som aktiva domare.
Vi hade väl
timekeepers Andreas Bodin också.
Exakt, och så hade vi väl fler folk som jobbade som, vad var det? Lite andra olika roller på Fight Island. Men det är kul att, jag tror att det har varit enkelt för svenskar att kunna ta sig runt och just ner till Fight Island. Och vi har ju ändå ett förbund här med allt det innebär och utbildningar. Och, så jag tror det väger tungt när man kontaktar UFC om såna här, säger vi. De som också får UFC att funka, det är ju inte bara fighterna. Man glömmer ju bort att det är allt runt omkring också som ska lösas och liksom funka. Med domare och timekeepers och allt annat.
Så är det verkligen. Vi ska härnäst prata om en legendar som har lämnat oss och det är Anderson Silva. Anderson Silva gick i lördags. Det som sägs i alla fall var hans sista match i karriären. Vi får se om det blir så. Han mötte Uriah Hall. Och ja, min känsla runt Anderson Silva är alltså Anderson Silva var ju verkligen en otroligt stor favorit för min del. Han var en av de få som fick mig att vara uppe på nätterna för att se hans matcher innan jag började jobba med MMA på heltid. Men det är tråkigt att se. Jag önskar nog att han hade pensionerat sig redan för några år sedan. Jag vet inte vad känner du, Sebba, efter det här?
Jag känner likadant. Alltså Andersson är en ikon. Liksom. Han har förändrat sporten. Från att han dök in i den så har ju sporten... Alltså den tog ju en del av hans fightingstil. Och fortfarande än idag lever det vidare. Liksom. Han var en av dem, ser vi, de här som skiftade. Gjorde ett skifte i sporten. Och därför alla håller han väldigt högt. Och liksom, han är en, hur säger vi, en artist. När det kommer till fighting. Han är en konstnär.
Ja.
Och det är en konstnärs själ. Det går ju inte att tysta den ådran liksom i han. Och jag förstår att han vill det här. Och jag såg en intervju för länge sedan med honom. Han säger att det är det här han lever för. Men samtidigt så är det ju inget kul att se han inte vara på den nivån han en gång var. Och det blir lite deppigt när han kommer in. Liksom. Hur gammal var han nu?
46.
46, lite liksom lite småfet och liksom reflexerna är inte riktigt där. Nej. Så det blir bara deppigt. Alltså han gör ju det frivilligt och det ger ju honom någonting tydligen att fortfarande göra det här. Jag tror han känner sig väldigt levande liksom. Och han får utlopp för det han vill i sitt inre. Men det är fortfarande fighting liksom. Det är inte att du hoppar in och spelar en pingismatch, utan det är fortfarande din hälsa du sätter på spel. Och jag tycker att det här får räcka nu. Det var sista matchen. Så länge han inte liksom går över till de här seniorligorna som de surrar om. Att han möter folk som är 45-46. Som också vill fortsätta fightas. Men att fightas mot folk som är ändå i alltså UFC-klass i den aspekten. Att de har fysik och ålder på sin sida. Blir lite orättvist tycker jag.
Ja. Jag håller med. Jag hoppas också att det sista, Dana White ångrar ju i princip att han hade bokat den här matchen. Han kände att han bara, jag skulle inte ha gjort det. Han kommer inte få fightas hos oss mer igen. Kruxet är väl att han har en match kvar på kontraktet. Så teoretiskt sett kan ju UFC typ låsa honom. Eftersom att kontraktet är inte klart. Han vill inte ge en sista match. Men han verkar väl själv, som jag fattade rätt, så hade väl Anderson Silva själv sagt att han kanske ville boxas eller hålla på med grappling. Och då är det ju inte MMA längre.
Nej,
då får
precis.
Han ju köra om det skulle vara så då.
Och hellre är det grappling än boxning, men för alltså ja. Det säger man, alltså reflexerna är ju inte där, det kunde vi ju se. Nej. På samma sätt. Och det är kul, och det är lite inte kul, men det är lite så här, tragiskt att säga att han fortfarande själv tror jag att de är där och han kan ha händerna nere liksom. Men sen så reagerar inte reaktionerna exakt lika de här motorenheterna som ska kopplas på för att han ska kunna flytta på huvudet, utan det går lite långsammare än vad det gjorde 10 år sedan, och då blir du tyvärr träffad. Och sen har vi ju sett han bli skadad så många gånger också, så det är liksom det är mera depp än lycka när vi ser Andersson fightat som senaste åren i alla fall. Nej, han bröt ju benet och så var det någon skada på knät och nej
det är tråkigt. Jag blir nästan bara dyster och sitter och pratar om slutet på hans karriär. Och det tråkiga är det också att alla de nya fansen som har kommit in nu, som inte har sett storhetstiden, de kommer ju bara minnas den här killen som en gång, ja, de kommer ju knappt veta att han var champ, men de kommer ju bara minnas den här gubben som förlorade.
Exakt.
Det är trist. Det är tråkigt att se. Jag hoppas för hans egen skull nu att han är klar med MMA och att kör lite grappling om den vill fortsätta tävla. Men
det han har gjort är att han alltid, alltså han har gjort sitt namn odödligt för all framtid liksom. Folk kommer ju alltid minnas honom. 100 år kommer de ju prata om. Ja, men när MMA började så fanns det den här killen som gjorde det här och det här och.
Ja, för det är otroligt hur han blomstrade ut när han väl kom till UFC. Alltså, han såg ju ostoppbar ut och det var ju som att han bara där in och lekte med folk. Jag menar, båda matcherna mot Rich Franklin, hans match mot Chris Lieben som var hans debut, bara slakta Lieben på någon minut, kör över Rich Franklin 2 gånger och sen han kliver upp i en viktklass och tar sig an Forrest Griffin och bara får oss ut som hela lek i parken. Alltså det var stört. När han var bra så var han var så många nivåer över folk att det var bara helt, som du säger, han var som en konstnär.
Ja, det var det. Och med tanke på att saker han gjorde där inne var ju saker han själv hade kommit på. Och tekniker som ingen annan hade sett. Och att göra det i match och sen lägga till sånt att alla fighters gör det idag. Mm. Det liksom tillhör i allas arsenal nu att göra frontkicks, upkicks liksom upp mot huvudet och liksom det är saker han la in i dimensionen att folk bara såhär, wow, det har jag aldrig tänkt på. Nu tänker jag på den vinkeln och den sparken finns ju och liksom han, en konstnär det är ju så ofta som man jämför med andra sporter liksom, det är som fotboll, då har ju de som är grinders, hårt arbetade fysmonster, sen har du artisterna som leker med bollen liksom, har känslan, och det är väl lite det Andersson är när det kommer till MMA liksom. Han går på känsla och det är den här konstnärssjälen och vara kreativ där inne och bara flowa och göra saker som ingen har förväntat sig.
Nej.
Sen har han ju haft också perioder under sina glansdagar då det var mycket kritik mot han också, att han inte tog matcher seriöst och lallade för mycket i matcherna, men
typ det med Maja och det var någon annan kille också som
talade lite exakt, men ja, jag tycker fortfarande Andersson är en legend. Han ska, jag vet inte, har de tagit in honom i Hall of Fame?
Nej, jag tror att det blir väl så fort nu det här är klart så då kommer han in. Det är inte jättevanligt att en person blir, alltså du kan ju få en Hall of Fame fight, men du blir ju sällan Hall of Famer som din egen individ förrän du är klar med din karriär.
Nej.
Så det så fort han är färdig tror jag då kommer han väl bli inskickad, för det är klart han är en given Hall of Famer liksom, det är ingen snack.
Sen skulle det inte förvåna mig som du säger att han blir rastlös och känner att så här, vet du vad, jag måste fighta igen på något sätt. För att liksom han kanske blir deprimerad eller att han har gjort det hela sitt liv så.
Ja, det är det. Han får ge vidare. Det är det. Pay it forward nu istället. Det är nu han får lära och finnas där med sina nätter och framtida legendarer.
Precis. Men det var ju ett fint litet ögonblick där efter matchen också med Uriah och honom.
Ja, verkligen.
Direkt efter liksom. Och det visar ju också vilken så här värdnad och respekt. Alltså till och med alla. De han möter till och med har för honom. Att man liksom säger förlåt efter att ha vunnit.
Det är nog bara Uriah Hall som gör något sånt. Alltså det, för Dana hade ju också kritik mot Uriah Hall, att han är så jävla slagrädd. Och det är sjukt för att Uriah Hall är så otroligt duktig. Men han har, för, alltså, han har ju för mycket empati för sitt eget bästa när det gäller fighting. Så han vill ju knappt slå folk. Och det,
nej, och det tycker jag var väldigt, väldigt tydligt där i första ronderna. Liksom, att han var väldigt sådär, alltså man sa nej, jag vill inte slå, det är Andersson. Ja. Låt han slå mig. Och sen så typ taggade han till lite när han fick någon träff där. Mm. Tror det var i andra eller tredje, va?
Ja, jag tror det var det.
Ja. Men det är en era som har avslutats, så jag tycker att den kanske borde ha avslutats några år tidigare, men it is what it is.
Ja, men verkligen. Där ser vi då skillnaden på Khabib och till exempel då Anderson. Här har vi en kille som vill pensionera sig innan han ens är 30, va?
Exakt.
Och en kille som är snart 50 och förstår inte att det kanske är över.
Precis, och som vi liksom alltid säger, det är så här... Khabib är så pass ung att han kan göra en, alltså han kan bli bäst i världen på något helt annat efter att ha varit bäst i världen på fighting, och det är också rätt häftigt att se liksom.
Nej, men verkligen. Det är en sista match. Jag tycker bara att vi bara gå igenom huvudmatchen som är nu i helgen, och det är Thiago Santos mot Glover Teixeira. Den här matchen skulle ha gått av stapeln för länge sedan. De har ett liknande record om man tittar på att Thiago Santos har 21 vinster och 7 förluster. Ah. Glover har 7 förluster men han har 31 vinster. Diffar på 10 där. Lång karriär för Teixeira, också en kille som har kommit upp i åldern. Det är väl en fråga om när det kanske är dags för Teixeira att lägga handskarna på hyllan också. Han är 41, han fyller 42 snart.
Ja.
Nej, han har precis, förlåt, han har precis fyllt 41. Sorry, han har precis fyllt 41. Och sen har vi då Thiago Santos som är 36 år gammal. Senast vi såg honom var juli, det var mot, förra året, mot John Jones. Då förlorade han ett delat domslut, men då gick han också 5 ronder med, om det var ett eller båda knäna som var helt paj. Ja. Och den här matchen skulle gått av stapeln egentligen för några månader sedan, men den har blivit uppskjuten på grund av, jag vet inte riktigt, diverse anledningar. Ja. Men nu är det dags. Rent spontant så är väl Santos favorit i mina ögon. Vad säger du?
Det håller jag med om, men det beror på vad för sorts match det blir. Liksom. Står de och tradar i boxningsdistans så blir det jämnt, tycker jag. Då Teixeira har, alltså, om man tänker stilmässigt, så Santos fightas. Så vill han också liksom vara in the pocket och skicka tunga slag. Och då är det vem som kommer först till träff av de här två som kan avgöra matchen. Men jag anser ändå att Santos har, säger vi, mer bättre fysik, åldern på sin sida, flera verktyg till att vinna. Men vem vet, sist tog vi till Teixeira göra, vad säger vi, ta ner matchen på marken också. Så det kan ju vara... En strategi han har här också, att inte stå och trada med Santos som ändå har klipp i nävarna också.
Nej, men verkligen. Och får lyfta då att just nu så har han 4 stycken vinster i ryggen. Det är Carl Robertson som han submittade i rond 1. Det är Puttelabba submission i rond 2. Han tog delat omslut med Krylov. Anthony Smith, då var han 5 rondare men den bröts då i 5:e ronden. Om någon har glömt så är då det är den här matchen där Anthony Smith plockar upp sina tänder och ger dem till domaren, vilket ju var bizarrt att inte den matchen bröts tidigare. Och det fick ju fortgå alldeles för många ronder. Men jag menar, på något sätt så är också Glover Teixeira känns lite på nytt född här, trots sina 41 år.
Definitivt. Och jag tror det är det som kan vara, alltså, lite en nyckel i det här, att liksom visar han att han är mer rutinerad, har inte behöver alltid vara, vi säger vi, den fighten som många förutspår att han är, att han ska gå in och trada boxar med folk liksom, utan att han gör det mer till en MMA-match med den höga åldern han har och göra det till en mer fysisk match. Pallar han så ser han möjlighet att han kan ta hem det här. Men det blir svårt. Han möter ju en väldigt explosiv herre som liksom gör Teixeira ett misstag, så kan det kosta honom hela matchen också. Så.
Ja, vi får se. Den matchen går av stapeln nu på lördag, så vi har ännu en MMA-gala att se fram emot. Det är fullspäckat här nu. Nu får vi hålla tummarna för att Superior blir av också. Med tanke på att vi även här i Sverige går mot lite hårdare restriktioner. Men den är bokad den 28 november. Yes. Det är inte långt kvar. Vi får verkligen bara hålla tummarna och be till våra MMA-gudar att allting får rulla på här i, här i Sverige.
Allt går som det ska, ja. Precis.
Karl har ju match.
Ja.
Ja, dela med dig. Vad vet vi om motståndaren? Jag vet att det är en McGregor teammate, va?
Ja, eller vad? Nu har han öppnat sitt egna gym. De var ju bokade att möta varandra förra året. Mm. Men det var så, kom Kalle hem efter sin match i Rising och hade lite skador, så då var vi tvungna att hoppa av den matchen. Så det är ändå bra att den matchen blir av, för det är aldrig kul att ha på recordet att det står ett namn men att liksom matchen blir inställd, cancelled bout. Mm. Utan nu blir den av. Kristensen hade ju duckat Kalle i 2 år här, som är champ. Så Babak fick också, tröttnade också på det och gjorde det här till en titelmatch istället. Vilket vi är tacksamma för. Det är kul att gå en bälte liksom. Det sätter en lite mera krydda på matchen. Men vi är mest glada att det blir match. Det är ju det liksom. Och därför sitter man här och håller tummarna nu att allt rullar på som det ska. Och att det inte kommer några komplikationer med galan.
Nej.
Så. Nej. Och motståndarna möter ju en tuff kille stående. Irländare liksom. Men han har väl sina, hur säger vi? Sina främsta vapen på backen i grapplingen. Han är en vass jiu-jitsu-kille med mycket luriga lås och långa lemmar, långa armar och ben. Så en dars-kille och triangel-kille, om vi ska kalla det.
Ja, som sagt, 28 november. Ja, vad ser fram emot. Yes. Ja, då var det dags att stänga ihop detta härliga Skype-möte. Det är första gången som... Vi har ju för sig gjort MMA-podden via Skype, inte du och jag. Men däremot är det första gången hela podden sköts via Skype. Det har aldrig hänt förut. Vi får se hur länge det blir så här. Nu får vi behålla tummarna att vi blir helt friska så vi kan röra oss in och fortsätta jobba. Men vi måste ju lyfta nu på slutet bara en sak. Asha hade ju nu fel igen på meddelandet.
Fast han har ju försökt bockförklara sitt fel där med att han menade första ronden eller vad han sa. Men jag menar, Asha, hur mår Asha egentligen? Är han frisk?
Nej, men han var nog sjuk innan med tanke på att han har tippat fel så pass mycket matcher. Skönt att jabba mot han när han inte kan försvara sig.
Ta in han på Skype nästa gång också.
Ja, vi får se till att ta med han så han får förklara sig. Det var någon som hade lagt en kommentar på MMA-poddens Instagram i alla fall att man ska aldrig lyssna på Ashas tippningar mer för han har fel varje gång. Det tycker jag är skitroligt.
Jobbigt.
Det var klockrent. Ja, hörru, se till att krya på dig.
Yes, detsamma.
Tack så mycket. Får jag säga, följ mig på Instagram @paulelvaje. Följ MMA-podden. Din Insta ligger nere just nu.
Yes.
Så följ MMA-podden. Kom ihåg att dela. Och ett stort, verkligen ett mega stort tack till alla er som har gått in och stöttat oss på Patreon. Så fort vi är på banan igen så kommer vi börja producera Patreon-exklusivt content också. Och då gäller det att vara Patreon för att få ta del av det. Och om det blir visuellt eller om det blir ljud, det återstår att se. Så vi säger tack för den här gången. Så ta hand om er nu under coronatiden.
Yes.
Hej då!
They say.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.